CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Det här då att jag lyfte att det faktiskt var asylsökande män som var misstänkta för de här brotten. Det ser också som att jag gick rasisternas ärende. Det kanske inte folk i allmänhet förstår, men när jag står i ett debattprogram på tv eller i radio så får inte jag betalt. Så jag menar, bara för att man förekommer i många sammanhang så tjänar man inte pengar. De uppdrag jag faktiskt tjänade pengar på, de försvann ju.
Du avskyr hycklande människor.
Ja, jag står inte ut med hyckleriet.
Och därför skulle du in här och rota?
Ja. Så var det. Det var ju ingen som sa så att alltså, tyvärr nu har du ju skrivit konstighet här om islam så du kan inte ge ut din roman.
Nej.
Utan plötsligt så slutar bara liksom min förläggare svara. Jag vill inte visa mig svag. Jag föraktar svaga människor. Och det är inte något jag är stolt över själv, men jag står inte ut med svaghet, inte min egen heller.
När Ann Heberlein skålade in år 2016 var hon ganska nöjd med livet. Hon var återkommande skribent på två av Sveriges största tidningar, var författare på landets mest prestigefyllda förlag, hade en fast anställning som lektor på Lunds universitet och hennes bästsäljande bok om sin bipolära sjukdom var på väg att bli film. Några år senare hade hon förlorat allt. Tidningarna ville inte längre ha hennes texter, anställningen på universitetet hade avslutats, med Bonniers förlag var det också slut och någon film blev det inte heller. I hennes egen nya bok Fallet beskriver hon hur ett antal offentliga ställningstaganden kring migrationens negativa konsekvenser, tiggeri och lite annat gjorde att hon blev utfrusen av etablissemanget. Ja, vad var det som hände egentligen? Och hur representativ är Ann Heberleins fall för en svensk offentlighet där ramarna för vad man får tycka ibland är snäva och sanktionerna mot den som tycker fel skoningslösa? Ann Heberlein, välkommen tillbaka till kvartalsfredagsintervju.
Tack så mycket.
För du var ju här för lite drygt 3 år sedan. Då befann du dig någon helt annanstans än vad du nog gör nu. Då handlade det bland annat om din personvalskampanj som moderat riksdagskandidat. Men vi börjar innan dess lite grann där jag började i på annonsen i början av 2016. Då skriver ju du en text om de här massövergreppen på kvinnor i tyska Köln. Och
precis,
den vill först ingen publicera. Då blir det ett Facebook-inlägg som så småningom ändå hamnar på Expressens debattsida. För de såg väl att det flög, så att säga. Vad var det du skrev i den där texten?
Alltså det jag skrev i den texten, jag dels så citerade jag ur den tyska polisens rapport. Jag läste även tysk press. Jag har tagits för vana att läsa även brittisk och tysk och fransk press för att få en mer, vad ska vi säga, komplex och fullödig bild av olika skeenden ute i Europa. Och när det gällde just övergreppen i Köln så var jag väldigt häpen över att rapporteringen i Sverige var så märklig. Och det som jag tyckte var allra märkligast var nog hur ett antal ganska, alltså, feministiskt profilerade skribenter skrev om det. Därför många av dem, de skrev ungefär, jag låter Hanna Fahl representera den här, för hon var inte ensam om att skriva så ingen särskild skugga ska falla på Hanna Fahl, men Hanna Fahl uttryckte det så här i Dagens Nyheter att den första reaktionen jag och andra kvinnor upplever i relation till övergreppen i Köln är igenkänning. Och det gjorde mig mycket förvånad. Jag är också kvinna, född och uppväxt i Sverige. Jag har varit med om att pojkar tafsade på mig i kön till skolmatsalen när jag gick i högstadiet. Jag har varit med om att män har tryckt sig lite för nära mot mig i publikhav och på tunnelbanan. Jag har varit med om liksom ovälkomna beröringar och så av okända män. Men jag har aldrig någonsin varit med själv eller hört talas om att någon av mina väninnor har varit med om att en större grupp män har omringat henne, slitit av henne kläderna, stoppat in fingrarna under hennes kläder och faktiskt stoppat upp fingrar i anus och vagina. Och till och med i vissa fall alltså en fullbordad våldtäkt.
För det var det som hände i Köln.
Det var det som hände i Köln. Och det som hände i Köln, det påminner ju om det som kallas det här rouge, som väl blev ett begrepp som blev känt i västvärlden i samband med den arabiska våren och händelserna på Tahrirtorget, där bland annat den amerikanska journalisten Larry Logan blev utsatt för ett sånt här övergrepp som hon... Ja, alltså som hon led av länge kan man väl säga, både fysiskt men också psykiskt naturligtvis. Hon har berättat att hon faktiskt trodde att hon skulle dö, hon trodde att hon skulle överleva.
Jag har hört den där intervjun i 60 Minutes, det är fruktansvärt.
Den är förfärlig.
Kan det vara så att Hanna Fahl och andra inte riktigt hade klart för sig vad det var för typ av övergrepp, tror du?
Jag vet inte, jag tror att Hanna Fahl och andra hamnade i det som vi under många år talade om som målkonflikter. Det vill säga att två olika mål eller två olika värden hamnar i konflikt med varandra och då måste man välja hur man gör. Därför att det som var problematiskt med övergreppen i Köln, det var att de kopplades till flyktingar och asylsökande. Därför enligt tysk media och den tyska polisen så var majoriteten, för att inte säga alla de här männen som begick övergrepp, ganska nyanlända flyktingar från Nordafrika och Mellanöstern. Jag har intresserat mig väldigt länge för sexuella övergrepp och sexuellt våld. Den första text jag skrev 2002 handlade faktiskt om just en våldtext. Och jag har också som forskare engagerat mig i ämnet, bland annat skrivit en lärobok i sexualetik. I den här läroboken så har jag ett kapitel som heter Våld och sexualitet, och där resonerar jag kring Brottsförebyggande rådets två rapporter som kom på 90-talet som heter ungefär Invandrare och invandrares barns brottslighet. Och i de rapporterna så ser man då en överrepresentation av män med ursprung i just länder i Nordafrika och Mellanöstern när det gäller så misstänkta för sexualbrott.
Så det var ju inget nytt då, och du tror att det här kände många till och ville inte leda uppmärksamheten dit, för det var en debatt de inte ville vara med om att liksom göda eller underblåsa.
Jag vet inte om de kände till eller inte, men det som hade hänt sen jag skrev min lärobok 2005, därför ingen har någonsin haft några synpunkter på att jag resonerar kring det i min lärobok, och det är en bok som har använts av hundratals, för att inte säga tusentals studenter. Jag har själv undervisat på den i många år. Det som hade hänt under de åren, det var Sverigedemokraternas intåg i rikspolitiken. Och en liksom oerhört, vad ska vi säga, eskatologisk stämning som spred sig i samhället. Där det var oerhört viktigt, alltså det verkar som att det primära principen för, jag vet inte, 98% av Sveriges skribenter, det var att inte göda SD eller att skriva saker som kunde gagna SD eller fiska i bruna vatten. Alltså det fanns en oerhörd känslighet för allting som i någon mening påvisade något som var negativt med migrationen och med invandring. Och det här då, att jag lyfte att det faktiskt var asylsökande män som var misstänkta för de här brotten, och att vi har robust fakta i Brottsförebyggande rådets rapporter om att det här är liknande förhållande i Sverige. Det ser också som att jag gick rasisternas ärende.
Ja, det gjorde det verkligen. Reaktionerna blev ju många och starka. Ja. Bland annat kom den här drapan på Facebook då, vill jag minnas att det var, från dåvarande filmkonsulenten Baker Karim. Mm. Antingen är hon rätt av en fascistjävel, eller så har hon fallit offer för ett maniskt skov och bör medicineras för att få hjälp för att sluta fara omkring med sånt fascistiskt dravel. Det var ju oerhört högt tonläge. Sjuk eller fascist? Nu när du tittar tillbaka då, och läser igenom din egen text, kan du förstå vad det berodde på att reaktionerna blev så där enormt häftiga på sina håll?
Nej, faktiskt inte. Jag förstår inte det. Jag tycker att jag skrev en text som var baserad på robust fakta som vem som helst kunde kontrollera. Till skillnad från många andra skribenter idag, det är också ett skifte som har skett i svensk offentlighet. Väldigt många skiter i att ha referenser i sina texter. De påstår saker. Jag påstår aldrig utan att referera till en källa. Och i texten som publicerades på Expressen Debatt så fanns det naturligtvis referenser till just Brottsförebyggande rådets rapporter, men också till tysk media och den tyska polisen.
Men det hjälpte inte.
Det hjälpte inte, utan det jag lyfte var liksom för känsligt.
Men får jag fråga, det där beskriver ju du i boken då som början på ditt fall så att säga. När du mötte så här starka reaktioner, varför backade du inte bara och tänkte lite mer på allt det du hade byggt upp i form av kulturell cred, om man kallar det så?
Jag resonerar mycket, jag tror att det är två förklaringar som nu handlar om min karaktär. Jag kommer inte ihåg vem det var som sa det, men min man brukar citera det här att en människas karaktär blir hennes öde. Och jag tror att dominerande karaktärsdrag hos mig, det är liksom dels en väldig ilska. Att jag blev förbannad, för jag tyckte jag blev orättvist behandlad. Men också någon form av högmod. Därför jag trodde nog att jag hade en betydligt säkrare position i svensk offentlighet än vad det visade sig att jag hade. Jag har trots allt varit återkommande skribent sedan 2002. Jag har skrivit åtskilliga texter som kretsar kring människans värld. Alltså jag trodde att jag hade ett grundmurat rykte som en människa som inte var fascist i alla fall. Så det där förvånade mig.
Så du gick in i debatten då och tänkte att nu ska jag bara förklara en gång till ungefär Exakt. Hur jag menar. Och Exakt. Ganska strax var det egentligen dags för nästa storm då. Efter terrordåden runt om i Europa, som vi alla minns, Bataclan med mer, så skrev du då en text som du kallade Elefanten i rummet, eller i alla fall var det fenomenet du beskrev. Terrordådens koppling till islam. Mm. Där slank också in ett litet faktafel många gjorde en stor poäng av. Men temat som sådant var kanske ändå viktigare för reaktionerna än det där faktafelet, tror jag i alla fall. Mm. Att det fanns många terrordåd med islamistiska gärningsmän, det visste ju alla så att säga. Men vad var det för tabu du överskred där, tror du?
Ja, för mig var det faktiskt, det är väldigt beklagligt att det blev ett faktafel. Jag rättade det omedelbart, som det var en läsare som upptäckte detta, så att texten hade bara legat ut ett par timmar när rättelsen gjorde. Och det faktafelet var egentligen obetydligt för resonemanget. Därför mitt resonemang gick ut på att det finns ett våldspotential i islam, så att säga. Jag var naturligtvis också mycket noga med att påpeka att jag talar ju inte om alla muslimer. Jag talar om ideologin islam och framförallt ideologin islamism.
Alltså den politiska ideologin snarare än religionen.
Ja. Och jag menar, men det som var väldigt svårt att prata om då var att det naturligtvis finns en koppling mellan islam och islamism. Det var väldigt noga att skilja på de sakerna, att aldrig någonsin säga något negativt om islam. Att det var som att islamism var något helt annat. Men det är det ju inte. Alltså islamism utgår ju från islam och Koranen och de tolkningar man gör. Jag har ju tidigare, jag skrev en bok som handlar om ondska som kom 2012. Och där skriver jag ju om onda ideologier. Och jag menar, det finns ju potential i de flesta ideologier att bli onda. Men det är ju inte islam i sig som är ondskefullt, eller Allah eller muslimerna. Eller kristendom eller kristna eller vad det nu kan vara. Utan det är hur man använder ideologin och den möjlighet till maktutövande som finns är att man också hänvisar till något transcendent, alltså en gudomlig makt. Mm. Om du säger till människor som tror på Gud att Jesus vill att du ska göra det här, då är det att utöva en oerhörd makt på en troende människa. Och det ville jag diskutera. Jag tyckte att den dimensionen saknades i debatten i Sverige. För när vi talade om terrordåd, jag menar, om vi tänker tillbaka så långt som till 9-11, så handlade det väldigt mycket återigen liksom om socioekonomiska faktorer på något bisarrt sätt. Att,
inte just i 9-11, nej, då var det stormrikare att lasta av dem där.
Jo, men i diskussionen i Sverige så handlade det mycket om att USA hade på något vis betett sig illa.
Ja, ja, okay.
Så jag menar, inte gärningsmän och sådana, utan det var ju snarare liksom på något slags makroperspektiv.
Alltså Palestina-frågan,
ja,
och så
vidare. Ja, precis. Att någonstans så hade USA nästan dragit detta på sig själva för att de hade betett sig illa och för att vi lever i en ojämlik värld. Och ja, du känner igen resonemanget. Ja, ja. Man vill inte tala om att det kunde finnas ideologiska idéer i detta.
Och det förde du då upp här ju.
Jag försökte föra upp det.
Fattade du där och när du skrev den att nu kommer det att bli liv? Nu överskrider jag ett tabu.
Nej, jag gjorde faktiskt inte det, för jag tyckte väl att jag hade fört en sorts resonemang tidigare. Bland annat i min bok om ondska, där jag skriver om religioner och religionernas makt. Och det, menar, det finns ju, det här ser vi ju, det är inte jättevanligt med judiska terrorister eller hinduiska, men det är väl klart liksom att vi har haft liksom någon slags våldsamma yttringar i kristendom och så vidare. Det handlar just om den här makten, och det handlar också om, det finns ett våldsamt, vad ska vi säga, bara idén om frälsning är ju våldsam i sig. Det vill säga att man ska gå ut och missionera. Det vill säga att du ska gå ut och omvända människor till att tro som du tror. Och det är ju inte helt, vad ska vi säga, fredligt i någon mening. Så att, men visst, det är klart att anledningen till att jag kallade ju texten själv för elefanten i rummet.
Ja.
Och jag tror att jag använde det begreppet i texten.
Ja, det betyder ju att det finns något stort här som vi borde prata om.
Ja,
som ingen
vi
vågar
ser
nämna.
Det alla, men vi väljer att inte titta på
så
det.
Så då förstod du väl
för
någonstans
det är klart att
det var,
jag förstod att det var ett infekterat ämne. Men att det skulle bli fullt så illa, det förstod jag inte.
Hur illa blev det då egentligen? Efter det där?
Ja, jag vet. Alltså det byggde väl egentligen på bilden av mig som då, som Baker Krim uttryckt som en fascistjävel. Eventuellt galen. Och sen, jag kan ju tänka så här, när jag har reflekterat över detta, därför att när jag var i skeendet så såg inte jag vad som hände. Jag trodde att ja, men det här blåser över och sen så blir det som vanligt igen. Och med viss frenesi, får man väl säga, så satte jag igång med att avverka liksom det ena tabubelagda ämnet efter det andra.
Mm.
Och nu i efterhand när jag liksom gick igenom mina texter från 2016 så tänkte jag, vad höll jag på med? Alltså, varför gjorde jag det här? Men när jag väl hade upptäckt alltså hur otroligt känsligt det var att lyfta vissa ämnen, så kunde jag kunde inte sluta.
Det låter lite som, jag vet inte, ett barn som upptäcker att här ska man sticka, för då händer det grejer.
Ja,
men kanske en dålig liknelse, men jag ska läsa ur din bok här.
Ja.
Likt en självdestruktiv tonåring gav jag mig i kast med att i text efter text testa gränserna för offentliga samtalet och betade av ämne efter ämne i mina kolumner i Göteborgs-Posten och debattartiklar i Expressen och på SVT Opinion. Jag skrev om islamism, tiggande EU-migranter, hedersvåld, kriminalitet i andra generationens invandrare, arbetslöshet och invandring, offermentaliteten, flykten från ansvarstagande, eutanasi och abort. Ja, jag berörde i princip varje infekterad fråga man kan tänka sig. Och med lite perspektiv då, som du själv är inne på. Varför dras du till de här, drogs du då i alla fall till de här frågorna? Det är ju lite självdestruktivt.
När de räknar av så tänker jag missade ju varje fråga.
Aha, vad skrev de om den? Nej,
nej, det, nej men det, menar, det känns som det enda liksom, riktigt infekterade ämnet som jag inte varit inne och pillat. Det är
klimatet också.
Ja, men klimatet kom ju senare och då hade jag på något vis liksom besinnat mig och insett hur svårt det blir när man gör. Nej, men jag blev förbannad på hyckleriet.
Jag får nästan känslan av att det är en liksom prime drive för dig.
Ja.
En drivkraft. Du,
ja.
Du avskyr hycklande människor.
Ja. Jag står inte ut med hyckleriet.
Och därför skulle du in här och rota?
Ja, så var det.
2016 då, under det året, så började ju hända grejer, kan man säga. Ett slags uteslutningsprocess, menar ju du, från etablissemanget. En film som planerades utifrån din självbiografiska beskrivning av bipolär sjukdom blev det ingenting med. Klart väldigt svårt att veta vad som hade hänt om du hade legat lågt, det vet vi inte. Men filmkonsulenten Baker Karim var i alla fall inte intresserad av att ge stöd till den, skriver du. Var det verkligen så att det var han som var personligen den som fattade det beslutet?
Precis, alltså det är ju så att Filminstitutet har ju två filmkonsulenter parallellt och de arbetar, jag tror de har förordnade på 3 eller 4 år någonting. Och just då var det Baker Krim och ytterligare en person som var konsulent. Och vårt projekt, vårt filmprojekt, det är ett projekt jag har drivit med Åsa Kalmer som är regissör och vi hade då Anna Gram som producent och Julia Duvenius skulle spela huvudrollen.
Var det helt klart? Hade Julia Duvenius accepterat det?
Absolut, och vi hade redan fått en del produktionsstöd från Filminstitutet, kanske runt 1 miljon. Tror vi hade fått stöd för casting och manusprocessen. De stora rollerna var besatta och allting var färdigt. Vi skulle bara liksom trycka på knappen. Åsa hade till och med börjat liksom kontraktera ljud och ljusfolk och sånt. Så det var verkligen på gång.
Hur motiverades det från Svenska Filminstitutet då, i det här fallet Baker Karim?
Det motiverades inte alls. Alltså det här landade på hans skrivbord. Vi fick avslag efter 6 veckor. De har en plikt att svara inom 6 veckor. Så han använde sina 6 veckor till att tänka ut formuleringen nej. Sen så bad vi då om någon slags motivering och då fick vi långt om länge ett mejl där det stod jag har läst det här förut.
Mm.
Så han tyckte väl helt enkelt då, han motiverade avslaget med att det här var inte särskilt originellt. Alltså när man tänker på de satsningar som Filminstitutet faktiskt gjorde då, de ville ha kvinnliga regissörer, de ville ha kvinnliga huvudrollsinnehavare, manusförfattare, berättelser om komplexa kvinnor. Så det är ganska svårt att förstå, för här tickade vi in i alla boxar man kan tänka sig. Vi hade en kvinnlig manusförfattare, kvinnlig regissör, vi hade liksom en kvinnlig huvudrollsinnehavare och ett manus som är kvinna som kanske inte är liksom traditionellt kvinnlig på det sättet. Det här är en ganska liksom komplex historia med många bottnar och liksom det är en kvinna som är både liksom ilsken och promiskuös och ömkansvärd och så vidare. Så det är inte riktigt. Men han hade alltså läst detta innan.
Okej, okay, jag ska säga det då för i hederlighetens namn. Baker Karim är inte här för det första, så han kan inte ge sin syn på saken. Vi kan aldrig veta säkert, men det här är din tolkning då uppenbarligen.
Nej, men det är klart att jag också, och så gäller det ju med allt. Jag måste ju också vara öppen för att det kanske var så att manuset var undermåligt.
Mm.
Så kan det ju också vara.
Man vet aldrig.
Nej.
Bonniers vill inte ge ut din roman heller, eftersom de tycker att en av figurerna har alldeles för stora likheter med en verklig person. Och den biografi om Hanna Arendt som du skulle skriva hos Bonniers blir lagd på is också. Det var väl ett hårt slag för dig, gissar jag.
Alltså framförallt romanen, därför att romanen började jag skriva på redan 2012 och nu var vi ju framme vid 2016. Romanen var färdigskriven någonstans våren 15 och jag hade då i mycket tätt samarbete med min dåvarande förläggare arbetat med texten, därför att jag hade ju inte skrivit några romaner innan, så det här började som en novellsamling som jag sen vävde ihop till en roman som berättas från fyra olika personers perspektiv. Och allting var färdigt liksom.
Var din känsla att nu ska den ut bara? Nu ska den ges ut?
Nej, det var inte min känsla. Det var vad det stod i kontraktet.
Aha, ja. Okej. Okay. Och vad hände sen då?
Så jag hade kontrakt. Jag hade fått ett ganska rejält förskott också. Mm-hmm.
Fick
och
du
jag
behålla hade det?
Gjort, vad sa du?
Det fick du behålla i alla fall.
Ja, det fick jag. Men sen så gick rättigheterna över till mitt nuvarande förlag. Så de fick ju köpa loss det. Så de äger ju den romanen nu.
All right.
Som men... är färdigskriven. Och även, de fick även betala för kontraktet på Hanna Arendt som har kommit ut på Mondial. Ja. Så vi får väl se om romanen kommer ut. Men det var en kalldusch för mig. Jag förstod liksom inte alls vad som hände. Jag tyckte motiveringen var väldigt märklig eftersom både min förläggare och min dåvarande redaktör hade varit väldigt involverade i min skrivprocess. Mm. Så det var inte så att de plötsligt upptäckte att det fanns en journalist med i handlingen. Och ja, jag har haft ett förhållande med en journalist. Det finns jättemånga journalister i det här landet.
Ja, och det har ju skrivits autofiktiva romaner, gubevars, av Knevsgård och alla möjliga.
Ja, det var väl ingen som stod, fått ungefär samtidigt så kom ju Ebba Witt-Brattströms uppgörelse med sitt äktenskap. Mm. Och den marknadsfördes ju faktiskt som liksom någon slags interiör från hennes och den här akademiledamotens äktenskap.
Vem det
väldigt
kan
medveten.
Vara.
Ja, vem nu det kan vara, det kan ni googla.
Men du tolkade det här då, återigen, ditt perspektiv. Det här berodde på din roll i debatten på något sätt, att du hade blivit lite toxisk.
Mm.
Men det sades aldrig, antar jag.
Nej.
Aldrig några
det var ju ingen som sa så att, alltså, tyvärr har du ju skrivit konstigheter här om islam så du kan inte ge ut din roman.
Mm.
Utan plötsligt så slutar bara liksom min förläggare svara. Jag mailade, jag ringde, därför vi hade ju utgivningsstart och vi hade ju allting färdigt och plötsligt så blev det inte, jag fick bara kryptiska mejlet att ja, vi måste göra en juridisk bedömning och sen så kom nästa. Nej, vår juridikavdelning säger att det kan bli problem med det här. Och då erbjöd jag mig att skriva om, så jag kan göra om honom till högstadielärare. Mm. Alltså, bara säg vad jag ska göra, men det spelar ingen roll vad jag gjorde.
Så du är rätt säker från ditt perspektiv återigen på att hade du inte skrivit de här artiklarna, hade du inte fått den positionen i det offentliga samtalet som du då hade, så hade boken kommit ut och det hade inte varit något problem?
Det är jag faktiskt övertygad om. Alltså, vi hade ju suttit, både min förläggare, vad ska vi säga, Bonniers huvudförläggare eller chef, man ska kalla det, min PR-person som jobbade med mig då.
Mm.
Och min redaktör, vi hade suttit och haft ett långt möte våren 15 där vi planerade mitt författarskap 10 år framåt.
Mm.
Därför att de sa att vi bygger ett författarskap och du har potential att bli en mycket stor författare. De trodde att min bok om Hanna Arendt skulle bli mitt internationella genombrott.
Det blev det väl också i och för sig, men inte på Bonniers.
Det får man säga, den är översatt i ganska många språk. Jag har faktiskt fått fina recensioner i... Jag fick inte så fina recensioner här, men i andra länder fick jag. Så jag blev ganska förvånad för att de hade ju varit oerhört välvilliga och lyft fram mig och den här romanen skulle bli liksom... Det blir Bonniers stora bok då, 2006.
Men återigen, det viktiga. Inte ett ord din roll i offentligheten. Okej, okay. Och då ska vi säga här också att Bonniers är inte här, de kan inte ge sin version, men det här är din uppfattning. DN och Sydsvenskan vill inte heller ha dina artiklar längre trots att du har skrivit för dem rätt länge. Hur märker du det?
Ja, alltså det där är väl, där får jag nyansera lite i alla fall när det gäller Sydsvenskan, för att jag började skriva för Sydsvenskan 2002 och var väl en av deras flitiga skribenter, får man ju säga. Det var ju också där jag liksom på något vis byggde min plattform. Det var där jag slog igenom som någon slags skribent och i någon mening opinionsbildare. Men jag blev också god vän med kulturchefen Rakel Chukri. Och Rakel blev väl bekymrad över mitt ställningstagande när det gällde Köln och lite andra texter jag skrev. Så vi var ute på sån här traditionell skribent-redaktör-lunch. Så där gör ju alla kulturredaktioner att de bjuder ut sina tongivande skribenter någon gång då och det för att hålla oss på gott humör, så att säga. Därför är det inte så jävla bra betalt att vara kulturskribent, men om man då får äta lunch på ett trevligt ställe någon gång då och det, så känns det lite bättre. Hur som helst. Och då sa hon till mig att hon tyckte att jag skulle fundera över hur jag uttryckte mig på sociala medier. Jag skulle också fundera över vem jag var vän med på sociala medier. Och jag blev mycket liksom förvånad och illa till mods.
Men sa hon varför du borde fundera för
nej,
din egen
sa,
skull?
Sa såhär, ja, precis. Om du vill fortsätta skriva i respektabla tidningar så måste du tänka på detta. Och återigen liksom så jag blev liksom helt, därför jag tycker väldigt mycket om Rakel. Så jag blev jag blev väldigt ledsen och sårad.
Tog du till dig det där och kände att hon kanske har rätt, jag kanske har drivit ut här och skaffat mig konstiga vänner?
Nej, jag vet inte om jag gjorde det riktigt. Jag blev mest liksom sårad och ledsen och mycket förvånad av att hon hade sådana synpunkter. Så jag tog mig tillbaka till Lund och gick och köpte en bag-in-box faktiskt som jag öppnade. Och jag, av princip dricker jag aldrig ensam, men jag gjorde faktiskt det den dagen. Mm. Så jag var rätt så skakad av detta. Men sen nästa dag så blev jag förbannad istället och gjorde då någonting som jag faktiskt ångrar djupt. Där jag skrev en offentlig status där jag liksom bröt med sysvenskan genom att posta detta på Facebook. Och det var naturligtvis väldigt barnsligt och dumt.
Men varför gjorde du det?
Därför att jag var arg.
Ja, men igen. Jag tänker, man ska väl aldrig skicka mejl och aldrig lägga ut saker på sociala medier när man är arg?
Nej, vet du vad? Det är en mycket bra regel. Det försöker jag leva efter nu, men jag gjorde inte det då. Och det ångrar jag väldigt, därför det var orättvist mot Rakel. Därför jag tror faktiskt att Rakel bara ville mitt... Alltså hon ville väl.
Hon ville behålla dig och hon ville styra upp dig lite.
Ja, men hon ville
hon
liksom,
då,
för att Rakel förstod sannolikt debattklimatet mycket bättre än jag.
Mm-hmm.
Men det gick liksom inte in i mig. Så det var jag som bröt med sysvenskan. Och återigen så var detta också ett utslag, inte bara min ilska utan också mitt högmod.
Mm.
Därför jag trodde att andra tidningar då gärna skulle hugga tag i mig. Därför det var så mitt liv i offentligheten hade sett ut ganska länge. Att jag hade fler erbjudanden än jag hann med. Att det var väldigt många som ville publicera mig och som ville ha med mig olika saker. Men det var ingen som hörde av sig.
Det blev tyst.
Det blev tyst.
DN då? För där har jag läst dig under många år på kultursidorna.
Yeah.
Vad hände med dem då?
De slutade höra av sig. De slutade svara på mina textförslag. Och när jag då hösten 16 inte längre fick den stora katalogen från Svensk Bokhandel så förstod jag att de hade gjort slut med mig.
Alltså det får man för att man ska recensera
precis,
olika böcker?
Alltså Svensk Bokhandel kommer med en fet katalog. Jag tror det är 3 gånger om året nu, men då var det 2 gånger om året. Det kom vårutgivningen och höstutgivningen. Och den skickar man i god tid till alla sina kritiker då för att man ska göra en önskelista som kritiker. Så skickar man in det till redaktionen och sen så väljer de ut det vad man får recensera.
Men du förstod att de hade gjort slut med dig, men de gjorde aldrig slut.
Nej,
alltså,
nej.
Är du helt säker på att Björn Wiman då i det här fallet skulle hålla med om beskrivningen? Att du aldrig har fått något kontaktförsök från dem om att nu är vi färdiga med dig eller vi är färdiga med varandra?
Det har inte varit något kontaktförsök.
Nej, det
har det inte varit.
På.
Och jag menar, de kan ju naturligtvis också... Det kan ju vara så att de helt plötsligt tyckte att jag blev en mycket dålig och ointressant skribent.
Mm.
Därför jag hade ju inget kontrakt med DN. Jag har aldrig haft något kontrakt. Jag har ju skrivit för väldigt många redaktioner i det här landet. Sydsvenskan, Svenska Dagbladet, DN, Expressen i många år och så vidare. Men jag har aldrig haft något frilans.
Så de kanske inte tyckte att de hade någon skyldighet att berätta för dig?
Nej.
Varför de inte... Men svarade de inte på dina textförslag alls? Inte så här, nej tack, inte ens ett nej tack?
Jag både mejlade och ringde Björn vid ett par tillfällen, men fick liksom... Och det var ju samma...
Men svarade han inte ens när du ringde?
Nej. Och Björn och jag hade ju också... Jag ska väl inte säga att jag var så liksom god vän med honom som jag var med Rakel, men jag upplevde att vi hade liksom en god och vänskaplig relation och åt lunch tillsammans återigen liksom där kulturchefen tar ut sin skribent och bjuder på en dyr lunch och så har man trevligt en stund liksom och så känner sig båda nöjda sen. Så att det blev ju liksom, det var väldigt mycket som hände på kort tid. Alltså när från Filminstitutet, Bonniers började krångla och till slut drog tillbaka boken. Det blev problem med sysvenskan och DN slutade höra av sig. Och allt detta hände inom loppet av, alltså hela skeendet handlade om 7-8 månader.
Och inbokade föreläsningar bokades av också. Där fick du faktiskt i några fall... faktiskt hänvisning till att dina åsikter passar inte med vår värdegrund och sådär.
Precis.
Men det var ganska mycket pengar för de där föreläsningarna. Jag tyckte det stod att du kunde fakturera 30 000 för en föreläsning.
Det var ju det jag tjänade mest på. Att vara kulturskribent är ju inte så lukrativt. Jag har haft några böcker som har sålt bra, en del mycket bra. Men de pengarna skattar man ju bort ganska snabbt kan jag säga. Om man inte är så, jag är inte så strategisk när det gäller pengar. Vilket ju visar sig berätt sen längre fram. Men de där föreläsningarna kunde jag ju fakturera. Ja, alltså jag tror att när jag fakturerar som mest så kunde jag fakturera 45-50 000. Mm. Plus resa och eventuell hotellövernattning.
Och det försvann?
Det försvann. Jag hade ju en del föreläsningar inbokade under 2016. Bland annat en stor föreläsning för ett stort fackförbund som hade varit väldigt angelägna om att jag skulle komma. Så den här föreläsningen var bokad 10 månader innan.
Och vad var du skulle prata om? Knappast om Köln och sådär?
Nej, jag tror att jag skulle prata om ansvar.
Aha.
Jag föreläste ofta om ansvarsfrågan. Jag föreläste också en hel del om psykisk ohälsa.
Mm.
Så det var de två ämnena som jag oftast föreläste.
Och du fanns på olika talarforum som ju är ganska viktigt för personer i den här branschen, har jag förstått.
Jag fanns på många på talarförmedlingar.
Men där försvann du också?
ja, där plockades jag bort. Och det är som, för att just den här fackföreningen, han var liksom tillräckligt renhårig så att han, den här mannen som hade bokat med det, och han ringde och sa att han var tvungen att avboka mig därför det hade inkommit synpunkter på min värdegrund. Så sa jag, vad är det för synpunkter? Ja, det visste han inte riktigt, men det var då medlemmar som hört av sig och sagt att, att Ann Hebelands värdegrund rimmar inte med vår värdegrund. Så sa jag, men har du något exempel på det? Det hade han inte, och han kände sig väldigt, han tyckte detta var väldigt genant, så det var ett jobbigt telefonsamtal för honom, för det var inte han som ville avboka mig. Men han hade blivit utsatt för påtryckningar av medlemmar. Och jag vet inte om det var en eller tio medlemmar, men det räckte tydligen för att han skulle avboka mig. Och det tycker jag är så intressant, för att jag har blivit avbokad ett antal gånger till efter den incidenten. Men jag får liksom aldrig, jag får aldrig konkret veta om det var för att du skrev det där, eller det är faktiskt 300 personer som har protesterat. Så min känsla är att väldigt många blir väldigt rädda och ängsliga. Det räcker att en person hör av sig och säger, men vet du inte att hon är fascist? Så kan vi inte ha det i vår kommun. Och den där ynkedomen har jag mycket, mycket svårt att fördra, det måste jag säga.
Samtidigt som, bara för att liksom salta diskussionen lite, hade det varit så att du hade skrivit fascistiska saker, till exempel. Alltså någonstans går ju gränsen såklart. Där är helt rimligt, för alla de här följderna som du råkade ut för är helt rimliga. Och frågan är, var går den gränsen? Du anser att den går långt ifrån där du befann dig. Medan uppenbarligen vissa tyckte att det du hade skrivit räckte för att uppfylla den nivån då.
Ja, så kan man väl uttrycka.
Det här är fredagsintervjun från Sveriges minsta men vassaste mediehus, Kvartal. Som inte är ett företag utan en slags mission. En mission som går ut på att förändra det journalistiska hantverket. Från förenklingar till nyanser. Från polarisering till ärligt nyfikna möten. Och från uppfostrande journalistik till texter och intervjuer utan pekpinnar där du får tänka själv. Allt vårt innehåll är kostnadsfritt för alla att ta del av, men är förstås inte gratis att producera. Så vill du bidra till att Kvartal lever vidare och växer, stöd oss gärna med en slant. Antingen som månadsgivare eller genom ett enstaka bidrag. Join the movement. Hur du går tillväga om du vill göra det berättar vi mer än gärna på kvartal.se/gava. Tack på förhand. Men genom att ta de här positionerna, måste jag också säga då, som du gjorde, så definierade du i viss mån mot den värld som hade varit din under så många år, mot den världsbild som ofta torgfördes på DN Kultur och Sydsvenskan. Du var liksom i rörelse lite grann, du kanske invänder mot det, men jag säger det, de stod kvar. Varför skulle de då, mot den bakgrunden, inte välja att avsluta med dig, eller du med dem för den delen, egentligen?
Alltså det är ju en intressant fråga. Jag kan väl säga liksom att jag blev väl också besviken över hela kulturklimatet i Sverige. Jag tänker att jag ser mig ju mer som kulturskribentens än opinionsbildare egentligen. Och jag tänker att kulturskribentens eller den intellektuellas roll är också att testa gränser, att pröva i olika perspektiv, att faktiskt ta temperaturen på samhällsdebatten. Och att resonera kring de problem som vi ser omkring. Och så prövar vi olika lösningar på detta. Jag tyckte att hela liksom, alltså kultursidorna, de svek sitt uppdrag.
Men hade de inte alltid gjort det liksom? Var det något nytt som du upptäckte plötsligt? Eller blev det förstärktes känslan? Eller vad var det?
Det är möjligt att det var så att det förstärktes. Men jag hade väl inte riktigt berört ämnet. Jag hade ju skrivit oerhört mycket om sexuellt våld och våldtäkter, om mäns våld mot kvinnor. Jag hade skrivit väldigt mycket om psykisk ohälsa naturligtvis. Men sen hade jag också skrivit liksom om ämnen som Augustinus, bekännelser, skrivit mycket kyrkokritik under lång tid och så vidare. Men det var något speciellt med ämnen som på något vis kunde beröra migration. Och jag hade inte skrivit om sådana ämnen innan. Jag hade ju naturligtvis hela tiden haft mina uppfattningar. Och det uppfattades av många som att jag plötsligt bytte åsikt. Därför att, bara för att jag inte tidigare hade skrivit och varit kritisk eller lyft liksom en problematik med en stor invandring, så utgick folk ifrån att jag var för en enorm invandring och tyckte att det var superbra med öppna gränser. Jag har aldrig skrivit sådana texter. Jag har aldrig haft den uppfattningen privat heller.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Men jag menar också att vi måste också fundera över våra ställningstaganden i takt med att verkligheten ändras. Och jag såg mycket tydligt verkligheten ändras hösten 2015. Vi hade en flyktingvåg över hela Europa. Sverige tog emot väldigt många människor på väldigt kort tid. Och jag funderade över hur ska vi hitta bostäder till alla de här människorna? Hur ska det finnas SFI-lärare? Vem ska lära dem svenska? Vad ska de arbeta med? Alltså det fanns ju en rad frågor. Hur ska sjukvården mäkta med en sån oerhört stor befolkningsökning? För det var en enorm befolkningsökning som frestade på våra system väldigt mycket. Jag läste mängder av rapporter från SKL hette det då, och nu heter det SKR, Sveriges kommuner och regioner, där kommuner larmade liksom. Det fanns inte bostäder, pengarna till slut och så vidare. Och det ville jag lyfta, men det var helt förbjudet. Det gick inte.
För det var ju inte det du lyfte sen när det blev bråk i första hand, utan det var ju de här frågorna som vi har pratat om i Köln, och som kanske är lite mer infekterade för att de rymmer.
Men jag menar att det var liksom en del av samma kluster eller samma tankefigur, det vill säga att väldigt många människor som hade investerat mycket, väldigt mycket att vara kanske antirasister eller mot SD. För det var en väldigt liksom, det var en stark identitet för väldigt många att de var mot Sverigedemokraterna. Ja. Vilket ju är ganska märkligt att man kan tycka att det blir en sån dominerande uppgift för en som skribent eller kulturarbetare. Jag tycker det är lite fattigt måste jag säga. De har investerat så mycket i detta och jag betraktade som en av dem. För att jag pratade med en väninna häromdagen. Jag tror hon hade läst min bok. Det är en lite avlägsen väninna kan man säga som också är skribent. Och hon hörde av sig för att sa att jag känner att jag borde varit mycket tydlig med att jag stod på din sida. Men jag tycker också, jag blev också förvånad för jag skrev också en text om Köln och det blev inte alls såna reaktioner. Så det var ju också någonting med min person som gjorde att folk blev extra upprörda.
Jo, och det får jag hålla fast vid det då? Ja. Man kan ju få känslan när man läser boken att du var mer eller mindre deplattformerad. Samtidigt så bjöds du ju rätt ofta in i debattprogram som anses väldigt rumsrena, som SVT och Studio 1 där jag själv ju var programledare. Så tystad var du liksom inte. Snarare hade din etiketten kanske som man satte på dig undermedvetet förändrats. Har jag rätt i det?
Ja, det kan man väl säga. Alltså, jag upplever mig väl inte deplattformera på det sättet. Men det är klart att det blir ju problem för mig sen ganska snabbt därför mina inkomster försvann.
Ja, vi betalade ju inget för att du dök upp i studion.
Nej, och jag menar, det kanske inte folk i allmänhet förstår. Men när jag står i ett debattprogram på tv eller i radio så får inte jag betalt. Så jag menar, bara för att man förekommer i många sammanhang så tjänar man inte pengar. De uppdrag jag faktiskt tjänade pengar på, alltså framförallt mina föreläsningar ute i näringslivet och i kommuner och regioner och så. De försvann ju. Mina skribentuppdrag försvann.
De genererar pengar.
Ja, precis. Men sen så när jag då så småningom kandiderade till riksdagen, då försvann ju också den inkomsten. Därför om du kandiderar till och för en personvalskampanj som jag gjorde så betalar inte debattsidorna det heller.
Nej.
Så där försvann ju också den inkomsten.
Social och ekonomisk ruin beskriver du ju faktiskt. Och människor som står dig nära, både inom familjen och utanför, fick lida lite grann för din skull. Något som du kände skam för. På vilket sätt fick de lida och varför skulle skammen hamna på dig?
Alltså det blev plötsligt ett problem att vara vän med Ann Heberlein. Gunilla Kinstrand uttryckte på ett intressant sätt i sin recension av min bok i Svenska Dagbladet förra veckan där hon beskrev en situation på en middagsbjudning där någon nämner mitt namn och sen någon annan som säger lite ängsligt så här, Ann Heberlein, men hon är väl inte okej? Och det var liksom det som jag var inte okej. Därför att Och det är klart att jag liksom också, det har ju varit en smärtsam insikt, men jag förstår att väldigt många sökte ju min vänskap och ville synas med mig på bild och på tillställningar, och jag bjöds in överallt därför att de skulle lite sola sig i min glans.
Då alltså, du var okej?
Okay. Då var jag okej, okay. Jag var inte bara okej, okay, utan jag var en människa som många beundrade. Mm. Jag hade en position och många tyckte att jag var en intressant människa. Plötsligt blev det tvärtom, och det lever jag med fortfarande. Ja, det finns ju... Jag har ju en del vänner som är hemliga, så att säga. Jag skulle ju aldrig tagga dem på Facebook eller lägga ut en bild på mig och dem, eftersom de umgås i vänsterkretsar.
Men får jag korrigera dig där? Ja, du blev kanske en social belastning i de kretsarna. Mm. Men samtidigt så var det ju många andra som kanske verkligen tyckte att du var fantastisk. En del av dem också vänner, så att säga, inom citattecken, som du inte gärna ville ha. Alltså, ja. Du blev en symbol för en tystad person och så vidare.
Ja, det var ju också plågsamt naturligtvis. Mm. Jag menar, min självbild är ju att jag är intellektuell. Min självbild är ju inte att jag är dissident. Jag hatar det ordet. Mm. Få saker jag är så jävla förbannad som de kallar mig dissident. Och jag har aldrig poserat som att jag har blivit tystad. Jag har aldrig gjort en sak av det. Jag har försökt jobba på liksom. Ända tills jag bestämde mig för att skita i det. Och det är väl egentligen där jag är nu, för att jag har ingen ambition att ta mig tillbaka. Mm. Det livet jag hade... Det var trevligt så länge det varade. Jag tänker att det är inte alla som får vara med om att ge ut böcker på Bonniers och vara sommarpratare. Jag fick vara med om det en gång. Det kan jag vara glad över. Nu är det något annat.
Ja, nu är det något annat. Och nu tar också den här intervjun en lite annan vändning. Och du får inte bli arg nu. För nu ska vi skrapa lite på en del av det som sägs i boken. Och som jag sa inledningsvis så var ju du här hos mig i juni 2018.
Ja.
Och jag lyssnade naturligtvis igenom den intervjun inför det här. Och blev...
Mycket bra ris.
Jag blev aningen konfunderad. För i början av intervjun så berättade du då så här om hur ditt liv såg ut då i juni 2018.
Nu tycker jag att jag lever ett väldigt stabilt och harmoniskt liv, måste jag säga. Men det är klart att det har varit... Alltså åren efter 40, mellan 40 och 45, då var det ganska så, jobba mycket, mycket privat. Så under de åren så skrev jag också flera böcker och gjorde en tv-serie för SVT. Och, ja, det hände mycket helt enkelt. Nu känner jag att jag lever ett ganska så sansat liv.
Det som också har förändrats är debattklimatet. Det har svängt snabbt, nästan obehagligt snabbt skulle jag säga.
Det håller jag med om.
När det gäller frågor om migration och integration och så. Märker du att du blir annorlunda bemött nu när du skriver dina texter på de där temana? Eller är du fortfarande outcast, så att säga?
Alltså precis som vi sa för ett tag sedan, så jag upplever mig inte som outcast.
Nej, det är du väl inte. Men du ändå, som du själv beskrev, du blev kallad för att du hade ett skov för att du tog upp någonting som ändå
var ganska... Det där blir jag ju fortfarande. Det är ju... Alltså det är ju varenda dag jag öppnar min Twitter och går in på min Facebook, så är det någon som skriver att jag är islamofob eller rasist eller fascist eller att jag är tjock eller att jag har en ful dialekt, att jag har för mycket läppstift och så vidare. Och det, jag kan inte säga att man någonsin vänjer mig, men jag kan inte heller säga att det tar inte längre om det någonsin har gjort det egentligen. Jag är inte så ömhudad när det gäller det.
Överhuvudtaget tycker jag när jag lyssnar på dig i den där intervjun att du ger intryck av att vara på gott humör och i balans på något sätt. Mm. Men i boken skriver du då, precis om samma tid, så här. Det är klart att alla dessa påståenden om min skrala mentala hälsa, min galenskap, var kränkande. Och det är klart att alla anklagelser om fascism, rasism och främlingsfientlighet gjorde ont. Det kändes som om jag höll på att drunkna. Jag behövde en paus. Mm. Och då blir den intressanta frågan, hur ska jag idag se på allt du med lugn röst och många glada skratt faktiskt berättade för mig då, i den intervjun?
Jag vill inte visa mig svag. Jag föraktar svaga människor. Och det är inte något jag är stolt över själv, men jag står inte ut med svaghet, inte min egen heller. När vi gjorde den här intervjun så hade jag ganska nyligen släppt en roman som blev brutalt sågad på ett helt absurt sätt. Jag hade varit utsatt för upprepade drev. Jag kandiderade till riksdagen för Moderaterna. Jag kände mig inte jättevälkommen i partiet, måste jag säga. Det var en del samtal från, stora piskan som hade synpunkter på vad jag twittrade om och så vidare. Det fanns också varenda dag, mer eller mindre, påstod någon att jag var psykiskt sjuk. Jag hade ett stort behov av att framställa mig själv som en människa som var i psykisk balans. Mm. Vem skulle sätta ett kryss framför en person som är galen till riksdagen? Och det var en strategi jag hade som jag i efterhand har insett kanske inte var så lyckosam. Alltså, när jag öppnade upp min Facebook, därför jag hade haft en stängd Facebook, alltså bara för mina vänner, under många, många år. Jag öppnade min Facebook i samband med att jag publicerade den här texten om Köln. Så plötsligt kunde ju Kreti plötsligt läsa vad jag skrev. Sen kom de här angreppen från Karim om att jag var ett maniskt skov. Och när han väl hade sagt det så blev det helt plötsligt tillåtet att diskutera min mentala hälsa. När jag släppte boken Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva, många år tidigare, så var jag ju naturligtvis bekymrad över vad det skulle göra med bilden av mig i offentligheten och mina möjligheter att betraktas som en seriös och, vad ska vi säga, rimlig och tillförlitlig debattör. Alltså jag var ju rädd att jag skulle förlora alla förfrågningar om att stå och prata om viktiga saker i Agenda. Mm. Eller, förstår du? Att jag, skulle
jag förstår bli, precis. Jag, förstår. Jag tror vem som helst kan känna igen sig i det där. Det som blir lite intressant både för alla som lyssnar på intervjuer, inte bara den här, utan alla, och för mig som gör intervjuer. Så är det väl alltid i viss mån att man kan inte bara öppna sig och kräkas och gråta. Men ändå, är det här det du berättar för mig nu då och i boken, är det så att säga ärligare än vad det du berättade för mig då var?
Och det är det ju, därför att nu så behöver jag ingenting längre. När jag satt och blev intervjuad av dig så behövde jag ju olika saker. Jag behövde offentlighetens gillande, jag behövde kryss till min personvalskampanj. Och på ett sätt är det ju sant naturligtvis. Därför på många sätt var jag mer harmonisk då än vad jag hade varit på länge. Därför att jag levde i ett äktenskap som var betydligt mer fungerande än vad det hade varit innan. Mm. Mitt äktenskap med Erik är inte perfekt. Och hans agerande på sociala medier har ju ibland orsakat mig problem i offentlighet. Det kan man ju säga, minst sagt. Men jag känner en annan samhörighet och trygghet med honom.
Mm.
Och det är ju en viktig del av mitt liv. Det är ju mitt privatliv naturligtvis.
Men samtidigt kände du som du höll på att drunkna. Men
ja,
det är klart, båda sakerna kan vara sanna
men
samtidigt.
Men jag ville ju inte heller ge mina belackare glädjen av att jag satt och grät hos dig. Och jag vet ju också, liksom, det är så intressant det här, därför att om, låt säga liksom en debattör som Maria Sveland, hon får lov att sitta och prata om allt näthat hon är utsatt för. Och då tycker alla synd om henne. Men om jag som inte är Maria Sveland utan då räknas till en annan grupp, om jag så lite som andas om att jag tycker att det här är lite jobbigt, då är jag en jävla offerkofta som ska hålla käften.
Mm.
Och jag förstår inte, jag menar, jag är inte någon fan av Annika Strandhälls politiska ideologi. Jag tycker ibland att hon kan bete sig lite vårdslöst i sociala medier. Men jag blir oerhört arg när jag ser att människor ger sig på henne med anledning av hennes mans självmord eller ger sig på hennes utseende. Så för mig handlar detta om en grundläggande respekt mot andra människor oavsett vad de tycker och tänker.
Jag tänker ändå Maria Sveland skulle nog tänka när hon hör det här att Ann Heberlein har inte sett allt hat som jag får också. Och jag menar, hon får hat från de som inte tycker som hon. Du får hat från sådana som inte tycker som dig. Men både hon och du får ju naturligtvis väldigt mycket sympati från ett vissa håll. Jag menar, du skulle ju, om du grät ut, om
jo,
du hade
fast,
gjort det redan 2018.
När du pratade här och sa liksom att ja, samtidigt så fick du ju många beundrar och så vidare. Men det var ju inte människor som hade någon makt i offentligheten.
Nej.
Därför de som gillade mig var ju en annan kategori. De som satt på kulturredaktionerna, de gillade inte mig.
Mm.
Och i mitt liv då så var det ju viktigt att ha deras gillande, för det var ju så jag kunde försörja mig.
Det är inte oviktigt hur man försörjer sig.
Jag menar att, liksom att 10 000 anonyma liksom twittrare skriver liksom way to go girl, det är ju skitsamma för mig. Det betalar inte min hyra.
Förutom när du gjorde den där crowdfunding.
Ja,
då,
den var mycket lyckosam.
Apropå hur man upplever saker så var det väldigt spännande för mig att läsa din bok på ett slags metaplan.
Mm.
Det är nämligen så att jag är med på rätt många ställen.
Ja, det är du. Du finns med.
Ja, men jag nämns bara vid namn vid något tillfälle och det är inte ett dugg bitter över, men jag är med ändå. Dina och mina vägar har korsats flera gånger. Bland annat är jag en av programledarna som beskrivs så här då vid debatten om massövergreppen i Köln mellan dig, Linnea Bruno och Nina Rung.
Mm. Där gjorde du ett mycket dåligt jobb.
Vi får se.
Mm.
Programledarnas undfallenhet gjorde inte saken något bättre. De presenterade mig som debattör som skrivit en Facebook-status, inte som författare, forskare eller lektor i etik som mina korrekta titlar var. Nina Rung och Linnea Bruno presenterades däremot som forskare båda två, trots att ingen av dem disputerat vid tillfället. Och när jag läste det där så var grejen att jag minns det faktiskt inte alls så där som du beskrev det. Så jag lyssnade om på den där debatten och det kan väl vara spännande för alla att då lyssna på samma sak.
Ja, nu får vi facit.
Ja, inte facit, för jag var tvungen att klippa ihop lite, men du får höra.
Författaren Ann Heberlein går nu till angrepp på sin Facebook-sida mot de som inte vill blanda in kultur och etnicitet i debatten. Ann Heberlein, välkommen till Studio 1.
Tack, och jag vill gärna påpeka att jag naturligtvis gör detta min profession som lektor i etik och inte som författare.
Vi har också med oss Linnea Bruno som är sociolog och styrelseledamot i Feministiskt initiativ. Välkommen du med.
Tack så mycket. Det är ingen som har sagt att de här förövarnas nationella ursprung på något sätt ursäktar våldet. Så den här artikeln som jag förstår att Ann Heberlein har skrivit som ett Facebook-inlägg i affekt.
Mm. Nej, jag vet inte riktigt. Jag tycker att du nu ägnar dig åt ett mycket tråkigt maktspråk där du påstår att jag i affekt har skrivit något som verkar illa genomtänkt. Jag tycker att du ska ge mig exempel på vad det är som är så illa genomtänkt i den argumentationen.
Okej, ja, men då har vi några olika...
Vad vet du om någon affekt? Det var när jag skrev den texten.
Ja. Nej, men det här med
Ann Heberlein, låt henne svara på din fråga.
Det är olika saker här. Nu ska vi se här. För att feminister har ursäktat en vidare syn på kvinnan. Vem är det som har ursäktat en vidare?
Det blir helt omöjligt att lyssna på detta om inte ni låter varandra svara på de frågor ni själva ställer. Så Ann Heberlein ställde alltså frågan, vad var det då som var i affekt?
Hör ni båda två, vi ska göra så här. Vi har faktiskt ytterligare en gäst i studion. Så får ni vila i tanken här lite. För här sitter nämligen Nina Rung som är kriminolog och utredare vid polisen i Stockholm. Välkommen hit du också.
Tack.
Vad säger du om de här resonemangen som förs här? Vad är det som du möter i ditt arbete när det gäller de här männen?
Ja, det är ju precis det jag möter. Det är män.
Ja, det var ett tag sedan ju.
Men vet du vad, Jörgen? Du ringde faktiskt med efter det här. Kommer du ihåg det?
Ja, men jag vet varför. Och det var inte för att jag var undfallande. För det tycker jag inte att jag var nämligen. Jag tycker snarare att jag var lite väl framåtlutad här.
Ja, men du ringde mig för att du förstod ändå att jag var arg. Jag tror att jag hade hört av mig. Mm. Och det var faktiskt att, nu blev jag inte presenterad som debattör, jag blev presenterad som författare.
Ja.
Men jag blev inte presenterad som etiker.
Nej.
De andra två blev presenterade som sociolog och kriminolog.
Ja.
Och i min värld är det en person som är disputerad. Ingen av dem var disputerad.
Nej,
jag har helt rätt i min beskrivning.
Ja, delvis rätt. Men just det här att jag skulle ha varit undfallande. Jag minns ju den här debatten som ett haveri närmast, för att det var nästan omöjligt att styra upp. Och precis som du skriver, de var ju hånfulla.
Ja, men det här att jag gjorde saker i affekt och så vidare.
Ja.
Nästa upplaga så ska jag ta bort att du var undfallande. För jag hör nu att du la dig i faktiskt.
Du var helt oregelig. Och på goda grunder kanske. Men det var väldigt, väldigt svårt för mig att, och Helena som jag gjorde det där med,
ja,
att liksom styra upp det här samtalet. Och det jag bad om ursäkt för var ju att, som jag upplevde, hade jag blivit lite blåst av en researcher som ville att Nina Rung i det här fallet, som ju uppenbart hade en väldigt stark åsikt, skulle vara facit och den som skulle berätta hur det låg till efter att du och Linnea Bruno hade debatterat.
Precis.
Så jag var ju lika överraskad som du när jag hörde att hon var ju starkare i sina åsikter än vad Linnea Bruno var. Men det där är länge sedan nu, och jag pratar egentligen om det här som ett exempel på att din bok är ju en beskrivning av dina upplevelser.
Absolut.
Och andra kan ju uppleva det på annat sätt. Det finns faktiskt ytterligare en beskrivning som jag själv var med i, som jag tycker är spännande. Och det är ett samtal i Studio 1 också, som jag ledde, där du och Jerzy Sarnecki deltog. Och då skriver du i boken så här, att Sarnecki vägrade sitta i samma studio som du, och att redaktionen, det vill säga bland annat jag, skulle ha gått honom till mötes och sagt, okej, Jerzy, du ska slippa se den där häxan, ungefär. Så minns jag inte alls.
Så skriver jag inte.
Nej, så skriver
berätta
inte.
Vad du minns, och sen ska jag berätta hur det var.
Okej, bra. På din egen Facebook-sida samma dag faktiskt som debatten ägde rum, så skrev du så här: den gode Jerzy vägrade nämligen att diskutera med mig och var ganska misslynt över att behöva sitta jämte mig i studion. Så minns jag det, och jag minns det så här: han sa något ovänligt till dig direkt när du kom in i studion, och då blev du rasande.
Han hälsade inte på mig.
Nej, det gjorde han inte. Du kanske sträckte fram handen.
Jag sträckte fram handen, han vägrade ta den.
Och då stormade du ut ur studion, väldigt arg. Och så gick jag och Evin Rubar, som också var med i den här diskussionen, och pratade med dig och tyckte väl att det vore bra om du kom in igen. Det var så jag minns det. Och då kom du in, och som jag minns det så slapp du, eftersom han var så ovänlig, att debattera med honom, utan han fick prata först, och sen så lommade han iväg, och sen diskuterade du.
Han ville inte diskutera med mig. Alltså, jag satt ju på plats först i en soffa. Han kom, jag reste mig upp, sträckte fram handen och skulle hälsa. Han vänder bort huvudet och vägrar hälsa på mig.
Aha, det såg aldrig jag.
Och det tyckte jag var oerhört oförskämt, måste jag säga. Så då var jag beredd att gå. Min man var där också, han stoppade mig. Sen kom Evin Rubar, som är en mycket vänlig person i verkligheten. Hon kan vara ganska hård på Twitter, kan jag tycka. Men när man möter henne ansikt mot ansikt, är hon alltid rimlig. Sen så var det liksom en väldigt konstig grej att han skulle först sitta och prata, men och han satt ju sen i samma studie som jag. Han ville inte titta på mig, han ville inte diskutera med mig. Så han sa sitt liksom, och sen gick han. Och den där konstellationen har jag sen varit med om vid några andra tillfällen, bland annat någon där diskuterade normkritik. Att det kom då, men det var väldigt viktigt att ni får inte prata med varandra. Ja. Jag tyckte det var en väldigt märklig och obehaglig situation. Ja. Och jag tyckte faktiskt att han betedde sig mycket, mycket illa, måste jag säga.
Ja, nej, men det kan jag förstå.
Han var oförskämd.
Ja, han markerade ju tydligt sitt ogillande. Men då får vi i nästa upplaga ändå ta bort det här att redaktionen gick honom till mötes, för det gjorde vi faktiskt inte.
Nej, men då alla som lyssnar har nog fått redaktionens ska vi säga, version av det, redaktionens minne av det. Men det är klart att detta är en subjektiv berättelse.
Och det är inget konstigt med det. Jag tar upp det just för att kanske skrapa lite på det.
Jaja,
just. Det finns ju också ett exempel som är mer kanske intressant i det här perspektivet, som har kommit upp i DNs artikel med dig. För där beskriver ju du hur det gick till när du slutade som lektor på Lunds universitet. Att du skrev under ett papper då och sa upp dig mot 10 månadslöner. Mm. Och du förband dig att inte avslöja omständigheterna kring din uppsägning. Vilket du nu har gjort i boken då. Mm. Men prefekten vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Alexander Mauritz, säger då i den här DN-artikeln att du far med oriktiga uppgifter.
Mm. Jo, jag läste det.
Påstås att hon skrivit kontrakt med en tystnadsklausul, men det finns inget sånt papper.
Ja, jag har det kontraktet.
Ja, du har det.
Ja. Yeah.
Så det är så alltså, menar du?
Ja, däremot, och det har jag inte, det påstår jag inte heller i boken, jag kan ju inte liksom föra i bevis att jag blir uppsagd på grund av att jag har blivit politiskt obekväm.
Nej.
Därför ingen sa någonsin någonting om det, men det började liksom i takt med att jag började bli mindre uppskattad av etablissemanget i offentligheten, så började komma påtryckningar från institutionsledningen att jag skulle gå ner i arbetstid först. Mm. Det började komma klagomål på mig på olika sätt från kollegor. Jag började få rapporter från studenter om att några av mina kollegor stod och talade illa om mig på sina föreläsningar. Någon vände på min namnskylt i korridoren utanför mitt rum, upp och ner i flera veckor. Liksom.
Det är passivt aggressivt.
Ja, det var väldigt konstigt, och det tog jag med faktiskt just den här mannen som uttalar sig. Han gjorde ingenting åt det helt enkelt. Mm. Det var folk, det var någon som hade gått igenom min post, det var saker som försvann. Alltså det var en väldigt obehaglig stämning. Det var liksom någon slags jag vet inte, gaslighting nästan kändes det som. Så jag kände att jag bröts ner. Men jag menar, jag kan inte föra någonting i bevis att de ville bli av med mig för att de tyckte jag var obekväm. Det kan ju vara som några har påstått att det var för att jag var en mycket dålig forskare. Jag har ju faktiskt rätt många kursutvärderingar som visar att jag var mycket, mycket omtyckt bland mina studenter. Mm. Så att jag var en dålig lärare tror jag är svårt att hävda. Men det kan ju vara så att jag var en dålig forskare.
Eller som han var inne på, att du var så mycket, du hade så mycket i offentligheten att det tog för mycket tid och kraft.
Det var ingenting som sades i de samtalen.
Nej. Så det känner du inte igen?
Nej, det kanske var så de resonerade, men det var ingenting som förmedlades till mig i alla fall.
Nej, okay.
Men menar, du måste ju också förstå liksom att om du skulle prata med Bonnier så skulle inte de heller sagt att nej, det var för att hon var islamofob, utan då skulle de ju sagt ja, när vi upptäckte väl att romanen höll inte måttet. Mm. Så, vi har alla ett behov av att behålla ansiktet, vi vill inte tappa ansiktet.
Nej.
Det, så är det.
Så är det. En del av dem som har läst din bok är ju inne lite på det där spåret ändå. Jag kan citera Karin Olsson som skrev Expressen så här. Det förefaller troligare att denna forna stjärna hade tålmodiga redaktörer som kvalitetssäkrade Heberleins stora arbetskapacitet och visade förståelse för hennes turbulenta privatliv, eller vad det ibland förde med sig. Man tar hand om sina profiler. Men när hon i en laddad tid av vissa anses stämma upp i populisternas kör och ärligt talat verkar ha lagt sig till med en tämligen krävande självbild, släppte några till slut taget. Kanske var de bara trötta på samarbetet. Konstigare saker har hänt. Det är en invändning så att säga. Vilken är dina tankar om det där?
Ja, alltså jag har aldrig varit en särskilt krävande skribent. Jag vet liksom inte riktigt varför det... Jag har skrivit en del för Kvartal. Jag vet inte om du sitter i redaktionen där med texterna, men jag håller alltid deadlines. Får jag 5000 tecken skriva exakt 5000 tecken. Får jag 10 000 skriva 10 000. Jag följer alltid punkt och pricka. Jag bråkar inte om någon vill ändra någonting. Jag är ingen primadonna. Därmed har jag ett hetsigt humör så jag kan bli förbannad. Men jag har aldrig bråkat med mina redaktörer, varken på Bonniers eller på några tidningar.
Nej.
Så det där är ju bara bullshit. Karin Olsson har aldrig jobbat med mig. Hon vet ingenting om hur jag är som yrkesperson.
Nej. Jag kan vidimera det du säger i kontakterna med Kvartal.
Jo, men jag kan bara säga att den här bilden av mig offentligt, att det finns väldigt liksom mycket att jag är någon slags bortskämd primadonna som ställer massa krav och som är jättejobbig och liksom bla bla bla. Jag jobbar nog som kanslichef för Moderaterna i Skåne. Det innebär att jag sköter all administration. Jag har 6 politiska sekreterare vars arbetsuppgifter jag övervakar, jag fördelar dem, jag följer upp och så vidare. Ett sånt jobb kan man inte ha om man är en bortskämd primadonna. Det är omöjligt. Så jag är en mycket ordningsam person som är mycket noga med att göra det som jag har lovat, så att säga. Så den där passusen tyckte jag var liksom, ja, å andra sidan liksom, jag har ett jobb nu, jag trivs jättebra med mitt jobb. Men liksom, så länge jag hade varit, om jag fortfarande varit någon slags kulturpersonlighet, ja, då hade ju inte den passusen varit en nackdel, så att säga. För det är ju den bilden har vi av författare och intellektuell, att man är liksom lite hysterisk och kanske lite trasig och lite krävande. Att det är priset man får liksom... Ja, privat kan jag vara en ganska krävande person, och en av mina allra närmaste vänner sa efter att jag hade skällt ut honom efter noter, vilket sen bara musik, så sa han så att, och han sa väl skämtsamt, så sa, ja, det är priset jag får betala för att umgås med ett geni. Och det var ju mycket snällt sagt av
honom. Ja, det får man säga.
Men jag bara menar att det finns en sån bild liksom.
Ja, jag förstår. Ja. Och den här delen av intervjun tyckte jag var intressant just utifrån människors olika bilder av samma skeende, och där jag ju faktiskt hade något att tillföra,
ja,
själv.
Och det är ju spännande med hur minnet fungerar, ja, eller hur?
Det är det verkligen.
Alltså först den initiala tolkningen, men sen när vi minns det efteråt.
Mm. Och det gäller nog oss alla. Till sist då, du meddelade ju för en tid sedan att du kände dig färdig med offentligheten, och du avslutar ju också boken med att du försöker göra dig mer likgiltig inför världens all dubbelmoral och alla orättvisor. Du skriver till och med att du tror att det är den enda rimliga hållningen eftersom världen ändå inte går att förändra. Mm. Varför då spela kraft på att försöka? Det låter ju enormt uppgivet. Menar du verkligen det där?
Ja, jag menade 100% när jag skrev det.
Men inte riktigt nu kanske?
Ja, alltså jag är inte så, för jag var faktiskt väldigt uppgiven när jag avslutade boken, för det var rätt jobbigt att gå igenom det här. Jag läste ju faktiskt en del texter jag läste, hade jag inte läst innan. Alltså de allra elakaste texterna om mig hade jag valt att inte läsa när det hände, därför att min man läste dem och sa att du behöver inte läsa det här. Därför jag kunde inte göra något åt det. Så det var viktigt att skriva den här boken för min egen skull, men det var också deprimerande verkligen, för att det som också var deprimerande var ju att jag förstörde ju så mycket för mig själv. Alltså jag hade ju någonting som väldigt få människor har och som många strävar efter, och jag raserade allting av egen kraft på något vis.
Men var av egen kraft? För att det här blir ju väldigt intressant. Jag tänker att det som är din gåva, får man väl säga, att du nosar upp de här grejerna som känns viktiga på riktigt för många, som antingen gör dem rasande eller gör att de håller med och applåderar och reser sig upp och ropar heja. Det är ju en gåva. Att våga skriva sånt och att också hitta de ämnena där det liksom skaver.
Nej, men alltså det jag tänker nu i efterhand, det är att efter liksom texten om Köln och den turbulensen och det mottagandet som den texten fick, så borde jag ha tagit många steg bakåt. Mm. Jag borde ha legat lågt ett tag, och sen så borde jag ha skrivit texter om psykisk ohälsa igen, eller om... ja, jag vet inte, kärlekens natur eller någonting. Alltså den sortens texter som jag skrev ganska mycket tidigare. Mm. Och som jag ibland nu skriver igen, liksom lite då och då. Alltså mer texter av kulturkritisk karaktär, mer essayistiska texter som inte behandlar dagspolitiska frågor. Men jag blev så arg och jag blev så upprörd. Och jag kunde liksom inte låta bli. Och nu i efterhand känner jag så att jag har inte vunnit någonting på det. Jag har bara förstört. Och jag tror ärligt talat inte jag har förändrat ett skit heller. Och liksom när man då ska värdera liksom värdet av det här, vad blir de goda konsekvenserna av att jag lyfte en massa tabubelagda ämnen? För mig själv blev de goda konsekvenserna noll. Vad blir de dåliga konsekvenserna? De blir väldigt många, måste jag säga.
Mm.
En raserad ekonomi, ett sargat rykte, isolation, ensamhet, och så småningom, därför boken liksom, jag skildrar ju fram till slutet av 18 då, men 2019 kan man väl säga att det var ett år som präglades av en rätt så svår depression.
Liksom. Då gick du in i väggen?
Ja, för då var allt över. Jag kom inte in i riksdagen, jag hade inget jobb, min man hade inget jobb, vi hade inga pengar, jag ringde runt till alla gymnasieskolor i Skåne, det var ingen som ens ville ta in mig som vikarie, alltså jag var verkligen på botten.
Mm.
Sen har jag ju jobbat upp, nu har jag ju en ny yrkeskarriär, så att jag tror inte att jag någonsin kommer att komma tillbaka som opinionsbildare eller eller liksom någon slags, vad ska vi säga, tongivande kulturskribent i det här landet. Jag kan inte säga att jag strävar efter det heller.
Är du helt, alltså nu, det här är nog den punkt i intervjun som jag är minst säker på att det du säger bottnar i dig. För att jag menar,
jag,
som sagt,
jag,
du
kan
har,
inte, jag är
får
inte
jag bara
säker
ställa
på,
frågan jag, klart? Mm. Du har ju den här, som jag beskrev det som, ändå en gåva att se de här sakerna, att identifiera dubbelmoralen. Och du kan skriva på ett sätt som uppenbarligen engagerar.
Mm.
Och visst gillar du det väl någonstans också? Alltså att stå där i stormen. Du var ju i SVTs opinion, eller i Sverige möts så sent som
precis.
Igår.
Ja.
Så du har inte lämnat offentligheten på det sättet?
Nej, det har jag inte. Och där var jag med för att jag tycker det är ett viktigt ämne. Mm. Så du ser, liksom, det finns ändå en del saker som jag känner starkt för fortfarande. Mm. Som ju inte är mig likgiltiga. Jag har mycket svårt för att vara likgiltig. Jag tror att det är ett problem för mig som människa att jag borde vara mer likgiltig. Jag borde inte låta mig ryckas med så mycket. Och jag funderar liksom mycket varför har jag tyckt att jag har ett ansvar att lyfta det här? Varför kan jag inte bara låta detta vara? Men som debatten igår, det handlade om Svenska kyrkan och politisering. Jag är inte medlem i Svenska kyrkan ens längre. Nej, jag lämnade i protest, kan man väl säga. Men jag kan ändå inte låta bli att ha åsikter om det. Därför någonstans vill jag att det ska vara på ett annat sätt.
Ja, det kommer du inte sluta vilja.
Alltså jag försöker sluta faktiskt. För jag tror att livet blir lättare och trevligare om man istället funderar över hur man på bästa sätt sätter en surdeg eller engagerar sig väldigt mycket i vilken färg man ska på sina köksluckor.
Det låter som en så liten värld.
Ja, men är inte den lilla världen den som vi har egentligen?
Båda, det
är
ju ändå, vi har väl både den stora och den lilla.
Jo, men alltså jag har ändå varit i den, om vi nu ska kalla det stora världen, i många, många år. Och det har inte gjort mig till en glad människa. Däremot vill jag ju fortsätta skriva. Jag vill göra saker som jag tycker är roligt. Nu har jag ett arbete som jag trivs med och som jag kan försörja mig på. Så allt annat jag gör utöver, jag får skriva någon text då och då i olika tidningar, då är det en bonus och då tycker jag det är roligt. Liksom. Jag hoppas kunna skriva fler böcker, för jag vet att jag har fler böcker inom mig, så att säga. Och de vill jag skriva om någon vill ge ut dem. För att jag, det är väl det som också har varit smärtsamt under de här åren, för det är det jag tycker att jag kan bäst. Och det jag faktiskt tänker att jag är, alltså författare, det kunde jag inte längre vara. Och där är jag fortfarande, för jag betraktar inte den här boken som en bok. Liksom. För så jag betraktar den som, det är någon slags dokument, det är en undersökning. Och som du säger, det är en subjektiv berättelse om ett skeende.
Fallstudie.
Ja, det är en fallstudie.
Ska avsluta där vi började då.
Ja.
Hur representativ... För det är ju onekligen ett problem i svensk offentlighet att det är rätt snävt, och de här sanktionerna som du tycker att du drabbades av har många andra berättat liknande historier om. Hur representativ är din berättelse, eller är den lite för unik för att man ska kunna dra någon slutsats av hur det funkar i Sverige?
Jag har en del kontakt med Marcus Birro, och jag tror att Marcus Birro och jag... Marcus Birro är den enda som fullt ut kan förstå vad jag var med om. Och det är väldigt skönt att det finns en människa i alla fall. Men sen finns det ju andra, jag skriver om Peter Östergren till exempel, jag skriver om Per Ström och så vidare. Det finns ju andra som har varit med om liknande saker. Just Peter är väl ett exempel på en människa som också blev rejält utsatt. Hon var väldigt älskad och upphörd, och så skrev hon en text som folk blev förbannade över, och allting liksom gick åt helvete. Och det är något väldigt otäckt i den... I den liksom blodtörstiga mentaliteten. För det är också... Peter och jag satt och pratade om detta när allting höll på att braka loss. Och jag tror hon fattade vad som var på väg att hända. Jag fattade inte det. Mm. Men det finns något i dramaturgin att vara väldigt älskad och väldigt upphöjd och hyllad, som gör att man måste störtas förr eller senare. Och ibland, jag menar, om vi tittar på Leif G.W. Persson, som nu är liksom en härlig mysfarbror som alla älskar. Han har också blivit störtad en gång. Men han kom tillbaka. Så att... Det är, liksom, det är någonting i detta som finns. Jag har faktiskt, boken har inte varit ute särskilt många dagar egentligen, men jag har faktiskt redan fått reaktioner från en hel del människor som inte alls verkar i offentligheten, men som känner igen skeendet från sina arbetsplatser eller från sin släkt eller sitt grannskap, att de har haft en åsikt eller uttryckt någonting som inte har fallit i god jord, och att man då har blivit, inte mist arbetet, men har blivit socialt utstött, blivit väldigt ensam. Så att min berättelse är ju naturligtvis unik, det fick ju väldigt stora konsekvenser för mig, men jag tror att i det unika så finns alltid något allmängiltigt, därför att jag tror att människor är mer lika varandra än olika.
Jag hoppas att vi i det här samtalet har fått fram en del av det. Generella, Ann Heberlein, teologie doktor i etik, författare, politisk kanslichef för Moderaterna i Skåne. Stort tack för att du var med igen i Kvartalsfredagsintervjun.
Ja, men tack så mycket att jag fick komma.
Bilia-Tech hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.